Välkomna till Slaget efter 12. Tre finländska mammor med sammanlagt 9 barn anlände på söndag till Finland efter att ha lyckats fly från fånglägret Al-Hol i nordöstra Syrien. Och nu är de här familjerna då i coronakarantän i ett par veckor. Men vad händer sedan? Hur ska kvinnornas eventuella brott utredas? En hurudan säkerhetsrisk är de? Och hur ska barnens trauman behandlas? Och sen slutligen, hur ska vi förhålla oss till det 20-tal finländare som fortfarande finns kvar i fånglägret? Det ska vi diskutera här idag i dagens debatt. Och med mig här i studion har jag riksdagsledamot Anders Adlercreutz från SFP. Välkommen.
Tack.
Och du är också gruppordförande. Ja. I riksdagen. Och så har vi på tråden då från sommarvillan, tror jag, om jag förstod saken rätt, Atte Kaleva som är jihadismexpert. Välkommen.
Tack, tack.
Vi börjar med dig, Atte, nu idag och ställer den här frågan, att hur reagerar du när du hörde om att de här fångarna, alla tidigare fångarna, har då kommit till Finland på söndagen? Vad tänkte du?
Nu var jag ju lite överraskad av det, men det var det också en sådan liksom nyhet som man nu hade redan långt tänkt att förr eller senare kommer det hända att de här finländska kvinnor som hålls där och deras barn som hålls där i Al-Hol-läger, så de kommer ju komma tillbaks någon gång. Så inte var det nu sen efter alltså så överraskande, men visst är det oroväckande, därför att det är speciellt det här vad heter hon, Isis Heli som hon kallas där i Ylta-Sanomat och Ylta-lehti. Så hon tycks vara ganska hårt radikaliserad. Och så måste man ju fråga sig att går det att liksom deradikalisera de här kvinnorna, eller vill de bli deradikaliserade, eller vill de fortfarande vara med där i den här jihadistiska ideologin? Det bästa är det för barnen, för de är ju inte skyldiga, de är ju offrar, och nu är de tillbaka till Finland, så det är ju jättebra.
Ja, Anders Adlercreutz, hur mycket visste du om det här före det kom ut i offentligheten?
Jag visste inte om det förrän det kom ut i offentligheten, att utrikesutskottet i riksdagen hade blivit informerat, var det på lördagen, om jag minns rätt, så de hade fått vetskap om det här, regeringen, väl en eller två dagar tidigare. Jag hörde det här i nyheterna och det där. Helt som Atte säger, så var det på sätt och vis kanske en väntad nyhet. Vi vet ju alla att förr eller senare, eller utgångspunkten är väl den, att förr eller senare så kommer en stor del av de här att komma tillbaka för egen maskin eller med assistans. Så det här var nu första gången det hände.
En del riksdagskollegor har varit hemskt uppbragda över det att riksdagen inte har informerats på förhand. Och du säger själv att du läste det i tidningen, fast du är gruppordförande i ett regeringsparti. Vad tycker du, att det är något märkligt med det här, att du inte fick veta?
Ja, det här var ju inte en politisk operation. De har ju då tagit sig bort från lägret för egen maskin, kommit över gränsen till Turkiet. Jag tycker inte att det här är någonting som man kanske ens borde sprida i offentligheten. Om vi skulle ha haft ett enormt journalist, media eller politiker pådrag på flygfältet när de kommer, så skulle det säkert inte ha gagnat någonting. Kanske framförallt inte deras liksom integration in i samhället. Jag tycker att det var helt på sin plats att utrikesutskottet och regeringen fick höra det här lite tidigare. Men samtidigt så tycker jag att det var bra att det här ändå kunde göras med så relativt låg medial profil.
Vad tänker du, Atte Kaleva?
Jag tycker nog det är ganska märkligt när om man nu tänker på det hela, det här soppan, Al-Hol-soppan som har kokts nu ganska länge. Så nu är det ju, har ju utrikesminister hamnat i det här esitutkinta som KRP gör nu med det som han gjorde tidigare gällande det här ena myndighet som han ordnar göra någonting som han in tyckte var helt enligt lagstiftning. Och sen var det i 2019 före julen så sa ju Maria Ohisalo, inrikesministern, att nu borde, eller nu kommer regeringen vara mer öppen och liksom informera publiken mer och medien och särskilt riksdagen. Så jag ser nog inte de här märken som det var ganska mycket tal om, att då borde, regeringen borde vara liksom mer öppen och liksom komma ut i offentligheten. Så det har nog inte hänt. Varför måste allt liksom göras i hemligheten? Så det är nog det frågan som... Jag håller med det som Anders sa, att det är ju inte en politisk, utan en sak som myndigheten gör nu. Men ändå, det som nu kokats upp runt det här hela alkoholproblemet, så det är ju en politisk fråga. Så då skulle man måste liksom vara mer öppen.
Anders?
Ja, om vi tänker på barnen som kommer, så tycker jag att det är bra att de får komma under så litet medialt pådrag som möjligt, och att vi låter då barnskyddet göra sitt och myndigheterna liksom börjar undersöka kvinnornas bakgrund och vad de har gjort. Som sagt, det här var ju inte en medveten operation från myndigheternas sida, utan de var ju mera presenterade inför ett faktum när man väl visste att det här höll på att hända, så att jag förstår inte riktigt kanske kritiken ur den synvinkeln, att vad skulle man då ha villa? Borde vi ha berättat då i ett tidigare skede att nu har man hört att de har lämnat lägre, att nu har man hört att de har kommit över gränsen och nu i något skede kommer de kanske att flyga hem till Finland. Jag tycker inte att det gagnar helheten.
Just precis de här, särskilt barnen, så nu måste man ju respektera deras privatliv och liksom inte utsätta dem till det här hemska liksom massmedia hysterin som skulle ha kanske sen skett. Men det att det går ju inte att de här kvinnor med deras barn, speciellt med barn, så de kan ju inte gå ensam där i Syrien och krossa gränsen över till Turkiet. Det går ju inte. De har måste ha haft någon slags hjälp från någon, jag vet inte vem som har hjälpt dem. Men om man tänker att på fredag så sa utrikesministern fortfarande att de här kurdiska myndigheterna kommer inte släppa någon vuxen ut ur alkoholläger. Och då visste han ju redan att det var några kvinnor som var redan på språng där i Turkiet. Ända från februari så det är lite sådär konstigt att man säger någonting som man vet att det inte stämmer.
Ja, det som han sa var det att kurderna i dagens läge inte släpper ut någon från lägre, och det är ju bara ett faktum. Sen hade de här ju helt, som du sa, kommit därifrån redan några månader tidigare, och det har kanske inte en relevans i det sammanhanget, tycker jag.
Mm. Det som det alltså har berättats så här offentligt, så, eller åtminstone enligt tidningsuppgifter, så har utrikesminister Pekka Haavisto då ungefär 2 veckors tid efter att de hade lämnat, alltså flytt från det här lägret, veta om att de här familjerna var någonstans på väg. Det som har väckt mycket kalabalik var bland oppositionspolitiker i synnerhet, så det är den här så kallade hjälpen de här kvinnorna har fått med sina barn att komma in i Turkiet. Vad vet du, vad är det för hjälp? Vad har den gått ut på?
Ja, no, det som Atte sa här tidigare är att de har ju säkert fått hjälp. De har ju antagligen varit tvungna att anlita människosmugglare, kan jag tänka mig, för resan inom Syrien. Och det bara visar ju förstås också vilka risker de själva har utsatt sig för. Det är ju inte av en händelse som finska myndigheter rekommenderar att man inte skulle ta sig därifrån på egen hand, för det är en enormt farlig resa. Sen enligt Haavisto så på gränsen mellan det där Syrien och Turkiet, så när myndigheterna visste att de var på väg ditåt, så meddelar man de turkiska myndigheterna att så här finländare är då på kommande. Och om man tänker att det är stor hjälp, så kan jag själv tycka att det är kanske det minsta man gör för att hjälpa 9 barn bort från en, bort från ett konfliktområde. Och då kom ju då tre mammor också i samma veva.
Atte Kaleva.
Ja, samtidigt måste man ju tänka på det att om vi har de här asylsökande som misstänks för någon slags brott, så vi försöker ju ganska gärna sparka ut dem tillbaka till Syrien eller Irak eller till och med till Turkiet. Så sen då kan jag förstå också turkerna och kurdiska myndigheterna när de säger att okay, här har vi några finländska jihadister eller europeiska jihadister som sitter i Al-Hol-läger, så nu kommer vi sparka ut dem och ni får sen ta hand om dem där i era egna länder. Att det liksom, vi måste ju ta hand om våra jihadister lika väl som alltså då kan vi sen tänka att vi ska kunna också palauta de här asylsökanden som misstänks för något slags brott. Men det som jag skulle vilja veta av det här är att hur många andra finländare är nu på kommande där någonstans? Alltså, vi vet ju inte var de är, men hur många har redan lämnat det här Al-Hol-läger och inte nu kommit fram till Turkiet och till Ankara? Alltså, finns det där någonstans på vägen?
Ja, det vet väl ingen, och jag tvivlar på att regeringen heller vet det. Jag antar att alla de övriga fortfarande är kvar. Vi vet ju sammanlagt att de sammanlagt har varit 11 mödrar och 30 barn. Och Antti Kuronen har ju diskuterat med dem i flera omgångar. Och när jag själv talade med honom så vill jag minnas att han sa att var det en eller två av dem som inte ville komma tillbaka. Resten ville komma tillbaka. Så nu är det väl så att förr eller senare så försöker de ta sig till Finland. Och om man nu tänker så här ur en finländares synvinkel, om man utgår ifrån att det förr eller senare går på det sättet, så skulle det kanske vara skäl att vi då här funderar på att hur kan vi kontrollera den här situationen på bästa möjliga sätt, så att det blir en kontrollerad ankomst, så vi vet vem som kommer, när de kommer och vart de kommer, ur en sån säkerhetssynpunkt.
Har det funnits någon slags plan här att vad regeringen gör sen när de kommer? Alltså nu tycks det, ser det ut som det ska vara bara att vi sitter och väntar och krossar fingrarna, och sen när ett och tre någon kommer till Turkiet, så sen liksom agerar man ad hoc. Så det är någonting som jag skulle kunna tänka mig skulle vara ganska vettigt att liksom fatta ett riktigt plan att hur gör vi, vad gör vi och när och vem som gör vad och när, sen när de kommer. Och när du sa att det finns ingen som vet, så nu visste ju utrikesminister redan från februari att det fanns sådana individer som var där.
Ja, alltså i det här fallet, men vi vet ju inte hur det här utvecklas i framtiden och i vilken takt och vem som kommer. Som jag nu har förstått det så kom de över gränsen till Turkiet, och sen i Turkiet fick de då konsulhjälp, papper och sen hjälp med att fixa flyg till Finland som de sen betalar. Sen vad som händer i Finland, så det är förstås den stora frågan. Det här är förstås inte första gången människor med lite problematisk bakgrund kommer till Finland. Det har väl kommit ett par dussin så här, vad är det de kallas, krigare, foreign fighters har ju kommit till Finland tidigare, och vi har ju haft system för hur vi tar hand om dem, och nu gäller det förstås att applicera det på de här mödrarna också och försöka få igång en liksom effektiv deradikaliseringsprocess, ställa dem inför rätta, försöka undersöka, eller framförallt undersöka i vilken mån de har gjort sig skyldiga till brott. Och en stor uppgift har ju sen barnskyddsmyndigheten. Vi har då 10 barn under 10 år som vi på något sätt måste få integrerade tillbaka in i samhället och hjälpa på vägen.
Det är också problematiskt att veta att vilka de här barnen egentligen är. Att vem de är, att om de är verkligen deras barn, de här kvinnornas barn som kommer tillbaka, eller är det helt några andra, när de, det finns ju inga dokumenter.
Jag vet inte vilka mål det finns dokument. En del av dem har väl fötts i Finland. Somliga har fötts där. Men det är väl egentligen en sekundär fråga.
DNA-test går väl att göra i vilket det fall som helst. Men det där, jag skulle vilja uppehålla mig lite vid det här att vad som händer nu. Alltså, det har talats om, det är väldigt så motstridiga uppgifter. Det enda säger att det är omöjligt att undersöka vilka brott de har begått när de inte längre är där, utan att det är omöjligt från Finlands håll att liksom undersöka att har de deltagit i brott. Och det är omöjligt att veta att, ska man tro på dem när de säger att de visste inte om det ena och de visste inte om det andra. Hur ser ni på den här processen att liksom överhuvudtaget börja gräva i det här, att vad har den och den mamman gjort? Vad säger du? Om vi börjar med dig, Atte Kaleva.
No, det är ju jättesvårt här i Finland att undersöka det här. Om vi kommer ihåg det som hände med François Bakhtaramba som misstänks för vad var den där i Rwanda, ja. Det här genociden. Så då satt ju Helsingfors tingsrätt där i Kigali och försökte liksom få reda på saker. Det kostar en massa pengar och ingenting precis kunde sen liksom komma fram. Alltså, nu tror jag det enda liksom vettiga sättet skulle vara att hålla en domstol där i Raqqa eller någonstans där i Syrien, Irak, som skulle vara liksom enligt FN:s de här protokoll, att det skulle vara liksom lagligt enligt internationell lag, och sen skulle de liksom bli sen dömda där, om det finns skäl att de ju vet att när de åkte till Syrien eller till kalifaten, så visste ju de att de måste ha vetat att hur det är och varför en organisation ISIS är. Att deras propaganda var ju helt öppen och de döljde inte alls det att de är jätteviolenta och jätte liksom jihadistiska. Så nu visste mammorna och papporna och alla som åkte dit, så de visste nog helt säkert att vad det var som de tar på sig.
Ja, nu vet jag inte vilka tre som har kommit tillbaka, men så mycket vet vi ju att en del av de här 11 som det har diskuterats, så en del av dem åkte ju dit före ISIS hade grundats. Så alltså, de hade kanske lite olika motiv, men klart är väl att alla har väl nog senast på det här lägret nog varit under påverkan av de här ideologierna. Om man tänker på den här rättsprocessen om man tänker sig att man då skulle ha en domstol i det där i Syrien eller Kurdistan, och där finns nu 60-70 000 bara på all håll, och man ska gå igenom den här massan människor och tänka sig att man ska få en hygglig rättegång till stånd, så nu är det ju ett fruktansvärt stort projekt, och man kommer nog inte speciellt snabbt i mål. Om man jämför med Rwanda,
det har inte ens börjat något sådana system.
Om man tänker på Rwanda som var ett exempel, så där så kom man ju aldrig speciellt långt, att det var bara ett fåtal domar man fick. Så ur en sån här synpunkt så tror jag nog att det, trots att det är svårt att hitta bevis, det kommer ju att vara en utmanande grej, så tror jag säkert att det är lättare ändå att försöka döma tre personer i Finland än att vänta på att de här tre personerna ska liksom komma så långt in i den här kön där långt borta att de kan dömas. Och då i synnerhet när vi måste tänka på barnens bästa, de här 10 barnen i det här fallet, så tror jag nog att när man bedömer helheten, så är det bättre att vi försöker göra det här.
Vad tänker du, Atte?
Jag tror nog att det skulle vara bäst för de här barnen att de skulle sen liksom påstanna att detta spår från de här mammorna, för det är ju fruktansvärt att om man tänker på det här Heli till exempel, som kallas för Heli, så enligt det som jag läste i medien, så när hon blev muslim så lämnade hon sina 3 barn och kom till Finland och åkte till Syrien för att sen vistas där i kalifaten, eller då var det ju en kalifat, men ISIS var ju redan då verkande. Så liksom att, och sen växer de här och fostrar de här barn som föds där i kalifaten, där i krigsområdet och inför det här hemska jihadistiska islamistiska staten. Så det är nog inte bra för barnen. Så finns det en skäl att liksom påstannotta och sjötta kanske till deras inte här föräldrarna, men liksom kanske någon annan släktingar eller någon som skulle ta hand om dem bättre, de här barnen.
Ja, det finns ju ingen som försvarar mödernas dåd i det här sammanhanget. Jag är säker att barnskyddsmyndigheterna tar ställning till det här och undersöker sakerna och gör en bedömning, men att det är något som jag som politiker inte ska göra, men visst finns det mycket att vara orolig för i hela den här konstellationen.
Om vi talar om deradikalisering, så det finns ju olika program som olika länder har, och det finns, så vitt jag förstår också, vi har haft det på tal här tidigare också i slag efter 12, det finns alltså nog program för det också i Finland. att hur man då gör. Men det där, det som jag inte har sett är att hur effektiva sådana sen sist och slutligen är några siffror på att hur det fungerar och hur ung man borde vara för att det ska fungera och vilka omständigheter det ska appliceras på. Vet du någonting mer om det här, Kaleva?
No, jag känner till några program där i till exempel Saudiarabien. Och sen en program som är ganska intressant som är riktad speciellt för de här kvinnor och mammor som håller med på det här jihadistiska idén och ideologin. Särskilt gällande ISIS-kontexten. Och det här programmet pågår i Malaysia och det finns ju många de här foreign fighters som kommer från Malaysia och Indonesien till kalifater. Så det skulle vara ganska intressant att vi skulle kunna ta och sen liksom anpassa för finska liksom kontexten och sen och några av de här kvinnor så de är ju inte kantasuomalaisia utan invandrare så skulle jag kunna tänka mig att det skulle kanske vara någonting som man kunde eller vi kunde lära oss från de här programmen i Malaysia och Indonesien speciellt. Men nu måste man ju ha liksom egna vilja att lämna bort det här, lämna kvar det här jihadistiska tankesättet och ideologin. Att om man inte vill det så kan ju någon radikaliseras på tvång. Alltså radikaliseras på tvång. Att det måste vara så att individen måste själv ha någon slags lust att lämna kvar. Om det har varit sen någon slags blivit illusionerade eller liksom ögonen har öppnats att nu finns det inte. Det var inte så som de sa, så det var inte verkligheten. Eller någonting som har hänt, men att om individen själv fortfarande vill vara med i jihadismen så då går det nog inte att liksom tvångsdiradikaliseras.
Ja, nu är det ju en svår utmaning och det måste basera sig på egen vilja och för att väcka den här egna viljan så måste man ju på något sätt försöka spräcka den här bubblan, den här ideologiska bubblan som de antagligen befinner sig i. Vad barnen beträffar så där är ju utsikterna säkert märkbart bättre. Om man också tittar på sånt som barnkrigare som har funnits i olika delar av världen, så där har ju där resultaten varit mycket, mycket goda. Nu utgår vi från att i det här fallet är det inte, men att där hade det också förstås handlat om en viss ideologisk deradikalisering också.
Med Sierra Leone till exempel så vet jag att man har haft goda resultat med barnsoldater. Men det där, jag tänker på de här förutsättningarna här. Nu om jag går på lite så här minerad mark så tänker jag på hur de här kvinnorna till exempel har gått klädda på det här lägret. Har vi som, nu kan det hända att du säger igen Anders, att som politiker, som riksdagsman vill du inte ha ställning till det här. Men att om en sån här moder kommer nu till Finland och har fått då hjälp att ta sig tillbaka, kan man ställa krav på personen i fråga beträffande till exempel att fortsätta gå omkring i det där burka? Det är väldigt svårt att kanske då smälta in också med tanke på barnen då, att bli ganska snabbt igenkända på var de nu sen placeras. Förstår du hur jag tänker? Har vi liksom, gör man mera illa än nytta om man går och blandar sig i sånt här? Vad säger du, Anders? Ja, jag antar att du som man och familjefar har kanske en åsikt. Fast du,
Ja, det som jag inte ville ta ställning till var det här med enskilda barnskyddsfall. Men att det här, alltså, visst, det är ju inte säkert lätt att integrera sig i samhället om man har en märkbart annorlunda klädsel. Det är ju säkert en erfarenhet som många av oss i och för sig delar, men så kan man ju kanske inte, eller vår lagstiftning går ju också ut på det att man i stort sett ska få klä sig som man vill. När jag lite har bekantat mig med den här gruppen kvinnor som for dit, så en del av dem så angav ju som orsak det att de hade liksom en bild av att det är ett land där man får leva som muslim.
Och klä sig så, klä sig där, så
utan
här
att utan att väcka liksom anstöt och det där. Och nu när de kommer tillbaka så kan jag ju tänka mig att de gärna vill fortsätta på samma sätt. Och det där och det är ju säkert inte det lättare att smälta in i samhället. Men det här är ju liksom ett val som de trots allt måste få göra och sen kanske komma till en annan syn sen i sinom tid.
Vad tänker du, Atte, om den här minerade frågan?
Jag håller nog med det som Anders sa. Att vi kan ju inte säga att en del människor, ni som kommer tillbaka från alkoholläger, så ni får inte klä er som ni vill. Men andra sen skulle få att det är ju ett tecken på det att de inte vill smälta in i vårt system och vårt samhälle. Att det är ju ett tecken på det att de vill fortfarande ha de här mycket, mycket hårda islamistiska åsikter. Så det skulle nog kanske gå på det viset att man skulle sen säga att det spelar ingen roll vilken religion man har, men att liksom ansikten borde inte vara dold i publiken, i offentligheten. Så någon slags lagstiftning kunde vi ju sen säga att det är enligt våra liksom seder att vi vill visa vårt ansikte och det är artigt och allt, men att det går inte att säga att ni som kommer tillbaka så ni får inte göra någonting som andra får göra. Så det kan man nog inte tyvärr göra på det viset. Men jag förstår vad du menar, Bettina, där och hänga på det att det skulle vara liksom, det borde vara för barnens skull redan, så borde det finnas några tecken att det skulle vara jättebra om det skulle finnas några tecken att de här mammorna också vill integrera sig till vårt samhälle och vill smälta in. Men om de fortfarande vill behålla burkan, så nu är det ju ett tecken på det att den här viljan är inte där.
Ja, alltså vi har ju sett nog också nu nyligen filmmaterial från, det var det som vi var inne på här tidigare, att det där lägret Al-Hol i sig är ju ett område och ett ställe där man nu inte precis blir avradikaliserad utan snarare tvärtom. Så att ju längre man har då vistats där, så desto större är väl, antar jag, sannolikheten att man ännu mer har indoktrinerats av de här tankarna och idéerna. Också av tvång, för att jag har förstått att kvinnor som inte har fallit in där i mallen, så att säga, de inte har gått med på att, eller har visat lite för mycket hud, så har direkt avrättats där av andra fångar.
Ja, det är ju ett farligt ställe av många orsaker och det där och inget tolerant samhälle på något sätt. Jag tänker det här med radikalisering, så där är jag nu speciellt orolig för barnen. De alla är i en känslig ålder. För dem så har ett år en hemskt stor betydelse och för dems möjligheter att komma in i ett annat samhälle och adaptera sig igen och liksom börja det som vi skulle säga att vara ett normalt liv med liksom hyggliga förutsättningar för framtiden, så är ju där är det helt avgörande att man skulle få dem till Finland så snabbt som möjligt.
De som finns kvar där ännu.
De som finns kvar där.
Vad tänker du om det, att Kaleva, att vi faktiskt har kvar en stor grupp människor, över 20 enligt mina räkningar?
Speciellt barnen, så är det ju hemskt ledsen. Jag är hemskt ledsen för det att de barnen finns där, och det är ju ganska oroväckande också, för precis som Anders sa, så om de vistas där i kanske flera år, så blir ju det här läger situationen blir ju normalt för de här barnen. Det är ju deras normal. Det är helt olikt än det som vi kallar för normal. Så då är det nog jättesannolikt att de blir radikaliserade, och jag vet inte att om det inte är möjligt att inte bli radikaliserad om man nu vistas där och så, som kanske 6-7-åring, så i flera år. Så då är det nog oroväckande och sorgligt också.
Jag undrar, när jag har följt med politiska debatten kring det här på social media, så är det ganska hetska ordalag just nu, som nog, särskilt om de här mammorna då. Och där finns också politiker som ställer krav just, som alltså direkta krav att omhänderta barnen. Att de här mammorna, att det inte liksom finns inget behov av att på det sättet jättenoga gå igenom bakgrund och så här, utan det räcker det att de har varit i kalifatet, att de här barnen ska tas om hand. Hur ser ni på den här hetska politiska debatten? Är det någonting man kan förstå eller vad? Ja.
Ja, no, alltså ISIS, nu var det ju en av de värsta regimer vi har sett liksom på hemskt länge i världen, och den har gjort fruktansvärda saker. Och sen förstås när vi har personer som har en koppling till det här, så det är ju helt klart att det väcker starka känslor. Så på det sättet så är det ju förståeligt att debattens vågor går höga. Och det finns ju liksom ingen idealisk lösning egentligen. Och då kan vi inte som samhälle egentligen göra något annat än att liksom tro på vårt polissystem, våra domstolar, säkerhetspolisen, liksom på vår rättsstat. Och tänka att vi liksom som samhälle är tillräckligt starka, att vi kan klara det här. Vi klarar det att det kommer tre barn och 10 kvinnor. Tre kvinnor och 10 barn, även om de här kvinnorna...
Nio okay. I den här gruppen.
Även om de har gått igenom mycket, och i synnerhet kvinnorna säkert har tvivelaktiga sympatier och möjligtvis har varit med om brott. Det måste bara utgå ifrån att vi klarar av det här och vi kan fixa det. Och vårt samhälles styrka uttryckligen är att vi har strukturer på plats som kan ta hand om den här situationen. För att det är på något sätt inte heller ett alternativ att vi liksom gräver ner huvudet i sanden och tänker oss att problemet försvinner med tiden. För det gör det antagligen inte. Det är ju därför som de flesta sakkunniga tycker att länderna borde repatriera sina människor. USA har ju bett de europeiska länderna göra det. Crisis Group har ju uttryckligen sagt att med tanke på då hotet för terrorism så är Al-Hol ett verkligt hot. Därför borde det avvecklas och man borde få hem sina människor. Så liksom, vi ska inte blunda för faktum utan försöka på något sätt konstruktivt attackera den här situationen, om man kan använda ett sånt ord, och lita på att vi som samhälle klarar av det. Om man tänker på kvinnorna så har vi ju till exempel nya underrättelselagar som säkert också hjälper att hålla kontroll på en sån här situation.
Ja, Kalle, varför tänker du om vår möjlighet att hålla kontroll?
Ja, jag tycker nog att saken är helt klar att de här barnen omhändertas. Att det som, om man nu tänker på till exempel fortfarande det här som kallas för Heli, eller hon som kallas för Heli, så hon var ju gift med det här Nero Saraiva som var en av de högsta ISIS-ledare där som nu fångat. Vi vet ju att de flesta, speciellt bland de här högre ISIS-ledare, så de hade ju slavar, de jesidi kvinnor och liksom, flickor som sexslavar och hushållsslavar. Så om man tänker att de här Helis barn har vuxit upp i en sån här liksom situation som det det hos slavar nu på 2000-talet, så är det något som det är ganska svårt att förstå. Men helt klart är saken så att de här barnen borde omhändertas. Om de inte omhändertas, så då finns det någon slags fel på lagstiftning, och det borde sen liksom repareras.
Anders, vad tänker du om det här? Det kommer nämligen säkert att bli en hård debatt om det här riksdagen, jag är säker på det.
Ja, alltså det är helt klart att fruktansvärda saker har hänt, och det där finns ju inte skäl att ha sympatier med de här mödrarna som ju har agerat hemskt oansvarigt och möjligtvis gjort både ett vett och annat här. Att det här är ju en bit för barnskyddsmyndigheten att se till att finns det skäl för att de tas om händer och skiljs från sina
mödrar. Men så kategoriskt som Atte Kaleva just sa, att han tycker att det räcker att de ska ta om, det vill du inte vara.
Ska vi nu säga så här att det här är en, kanske ett sånt här spektrum av dessa myndighetsbeslutsfattande där politiker nu inte borde gå in. Att jag känner inte de här kvinnornas bakgrund. Jag är också beroende av nyhetsartiklar. Jag vet inte vilka det är som nu har kommit tillbaka. Jag vet inte vad de har gjort. Men jag litar på att säkerhetspolisen, polisen, myndigheterna, domstolarna, barnskyddet utreder det här så bra som möjligt och kan fatta sen ett väl avvägt beslut.
Men slutligen, ja, säg bara.
Ja, Anders, myndigheterna agerar ju enligt lagstiftning, enligt lagar. Och ni politiker som sitter där i riksdagen, så ni är de som stiftar dialogen. Så jag tycker det är lite sådär liksom inte så jätteansvarsfull att säga att okej, nu får myndigheterna ta hand om det här. Om det finns problem i lagstiftningen så borde det ju sen korrigeras och repareras.
Jo, om det finns problem i lagstiftningen, då måste man ju förstås liksom lokalisera dem. Men så måste man ju också komma ihåg att en av våra grundläggande principer när vi talar om att stifta lagar, att vi inte tillämpar dem retroaktivt. Att då är det ju lagar som vi tillämpar som gäller kommande fall. Det här är något som politiker kanske ofta glömmer. Men att visst, alltså det har ju varit tal om att se över våra terrorismlagar. Den förra regeringen försökte göra det, men insåg att det inte var så lätt som det kanske ter sig på sociala medier, utan det är liksom en problematisk fråga. Och den här regeringen har ju också sagt att vi ska se över det här. Så nu tror jag att det finns en politisk vilja att rätta till de problem som kan finnas. Men att man är väl inte riktigt enig om att vilka de här problemen är och vilken mån man kan åstadkomma en förbättring.
Säkert inte heller retroaktivt anpassa en lag, att om ni nu hade till exempel stiftat en lag där det står att om du åker med dina barn till ett kalifat, så då blir det automatiskt omhändertagna. Så det går inte heller retroaktivt.
Nej, att,
men det finns ju mammor med sina barn där fortfarande, så nu har ni bråttom där i riksdagen.
Ja, men vi kan fortfarande inte stifta lagar idag som skulle gälla brott som de har gjort för 1, 2, 3 eller 4 år sedan.
Det är säkert sant. Nu ska vi också komma ihåg att här finns samtidigt när de här mammorna och barnen har kommit hit till Finland. Så för det första så är det ju bra om deras identiteter inte på det sättet röjs. För då blir nog det anpassande ännu svårare om det inte blir emottagna med någon sorts ens neutralitet var de än slår sig ner för att bo. Men sen det andra som slog mig här var att det finns ju samtidigt väldigt lyckliga nu föräldrar i det här landet som har fått tillbaka sina försvunna barn och barnbarn. Och det där som har varit aktiva i det här som det där kanske också kan vara starka i det här ärendet och sköta om att de här barnen får en bra uppfostran.
Ja, då behöver nog allt stöd de kan få.
Jag tackar er båda. Tiden tar slut här. Atte Kaleva, tack för att du deltog från var du nu är någonstans i din stuga ute.
Sitta med tårna i vattnet.
Ja, kanske det.
Ja.
Och Anders Adler-Kreutz som deltog här i diskussionen, debatten idag. En ny debatt imorgon samma tid, samma kanal. Hej då.